Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 64:e avsnittet av Släpp sargen. Hur är läget, Figge?
Det är bra med mig. Eller jag är lite så här småsliten. Vi spelade 3 hockeymatcher förra veckan. Och det har inte... Det var ganska länge sedan vi gjorde det. Så att lite så här gnällvek-kuk känner jag mig. Lite så.
Ja, det bådar för leverans idag på något sätt ändå, känner jag.
Nej, men jag känner mig på tårna. Hur mår du? Du har ju varit på skidsemester.
Ja, jag har varit iväg och gjort en figre, ja. Och lite skidor mitt i säsongen.
Ja, känna på det.
Ja, men det har varit nice. Har man blivit lite snuvig och sådär efteråt också. Men det är ingen fara. Det ryktas som att du är på något spa nu. Tar du igen det efter alla slashings och sånt där du åkt på nu de senaste matcherna då?
Nu är jag iväg igen. Nej, men det är jag faktiskt. Och det hände en så sjuk sak igår. Jag är liksom på ett lite av ett resort, kan man säga. Jag kände att jag behövde komma iväg lite efter den här 3-matchers veckan.
efter all stryk du har fått.
Ja, nej, men exakt. Jag måste bara berätta, för vad kul, det var en kul sak. Det är lite så här annan, ska jag säga, är det annan? Det är lite annan för mig i vilket fall, bastukultur här, med att det alltid är naket liksom i bastu och sådär. Igår då så gick jag på den här resorten då, och så gick jag ner till bastuavdelningen, och jag fattade vad som pågår och liksom hela den där svängen. Men jag gick liksom runt och kika lite. Det är liksom en mängd olika bastus, eller vad fan man säger.
Ja.
Så jag gick runt och kika, och så såg jag liksom som en uteavdelning med liksom ett svart hus där det kom liksom någon, det ryker liksom på taket och någonting. Så jag tänker så här, men fan, där har vi liksom en bastu för mig. Du vet, jag ser inga tofflor utanför eller någonting. Så jag tänker, vad fan, här kan jag smyga in lite sol och lite skönt sådär. Så jag går fram dit, öppnar dörren, hoppar in och du vet, har precis stängt dörren och vänder upp blicken. Och då ser jag att det sitter, alltså jag räknade dem sen. De var 36 nakna människor som sitter där och glor på mig. Och jag fattar ju här liksom att jag stör ju i någonting. Eller liksom, det är någonting som pågår här. Så att, och så självklart finns det ju en plats kvar också. Så att jag tänker så här, jag får ju bara sätta mig.
Ja, ja. Hur naken var du?
Alltså, jag är helt naken. Jag är inte en penal på mig. Och så...
Nej,
och det var ju kallt ute när jag gick och smög där, så man var inte så här jättestolt heller.
Nej.
Så hur som har vi, jag sett mig på den där enda platsen i vilket fall. Och det är liksom, jag har ju dun bakom mig också, så det lyser ju på mig.
Aha.
Så alla glor på mig. Jag sätter mig där i vilket fall. Och då är det alltså alldeles för många som försöker prata tyska med mig samtidigt. Jag gör alltså något fel.
Okej.
Och så till slut säger jag liksom, vad är det som händer? Och så till slut är det någon som pratar engelska. Då har jag satt handduken fel på fötterna. Så jag får ju liksom rätta till. Och jag står, du vet, naken här. Jag känner, alltså, snacka om att vara blottad. Alltså. Och så till slut får jag till den här jävla handduken. Och så sitter jag där. Och så... jag drog ner lite skratt i vilket fall. För jag fick ju be om ursäkt. Liksom, så här. Jag är ledsen, jag är ny i gamet. Liksom. Ni får lite överseende. Ungefär, så de garvade. Och så var det tyst en sekund. Och då kom jag på att jag vet ju fan inte vad jag gör här för någonting.
Nej.
Så jag bara, fan, en sista sak här, hörni. Vad gör vi för någonting egentligen? Och då de började asgarva då. Men sen visade det sig då att det var ju någon som skötte hela den här saken, och det var tydligen någon basturitual som jag var på.
Jaha.
Så det var liksom, du vet, det kastades snöbollar och viftades med handdukar, och alltså det var en riktig sån här genomkör då. Alltså någon form av basturitual var jag liksom uppsignad på.
Var det någon förening typ du hoppade in
jag
där?
Jag vet inte, jag kan tänka mig att de kanske har ett par såna där per dag liksom, och då ska man tajma in rätt, typ 14-15, då är det basturitual i lilla svarta huset.
Jag
var inte riktigt med på det. Så hon, instruktören, hon går och svingar sin handduk, och det är så jävla varmt, och jag har ju liksom, jag har inte hunnit slänga snusen heller.
Det är unisex, så det är
sjunger om. Ja, verkligen liksom. Alltså det är ju ingen obekväm stämning sådär liksom. Det nakna är ju ganska okej. Men ja, så snusen rinner alltid åt helvete, det är så varmt så jag vill bara spy. Till slut i vilket fall, då är det över liksom, första sessionen. Då ska vi gå ut allihopa nakna i snön. Så nu står vi liksom 37 människor i snön och gnuggar in oss i salt som vi fick. Alltså det var sån jävla shit show, Nicke. Och jag var sån pajas och jag var sån rookie, så att jag fick skämma så mycket. Så vi fick ju så vi smorde in oss med salt och gnuggade, och sen gick vi in för en andra vända, och sen var det över. Men det var en jävla resa i vilket fall.
Var det skönt att vara själv sen, att du kunde pusta ut lite grann?
Ja, och att ingen i min närhet liksom har sett mig göra bort mig på det här sättet.
Vad bra att du berättar allt här då.
Den bjuder jag på.
Nej, men det var en rolig det var ett roligt utdrag från ditt lite märkliga liv där i Schweiz.
Ja.
Du, förresten, såg du EM-handbollen i söndags?
Nej, så jävla synd. Vi spelade alla dagar som Sverige spelade alla viktiga matcher, och jag tycker handboll är skitkul att kolla på, så jag missade precis allting gjorde. Själva?
Jag såg den. Det var inte ospännande direkt, även om jag väl varit inne på det tidigare att så här, landslag oavsett sport ger mig inte så där jäkla mycket. Ja, det var väl lite kul att de vann. Sen la jag det åt sidan efter ungefär 2,5 minut.
Ja.
Och så går jag över på Färjestad-Djurgården istället. Nåväl, vi säger så och kickar igång veckans avsnitt. Figge, jag måste kolla med dig. Matcher skjuts fram med väldigt kort varsel. Hur påverkar det spelarna, tror du?
Alltså, jag såg, det var någon C-more-sändning när de pratade om det här, att det var så jobbigt för tränare och sportchefer och sådär. Och jag kunde fan köpa det. Alltså, de lägger ner en jävla massa tid och sådär. Men då la man det på att spelarna, de struntar lite i det. De kör bara. Så lätt är det inte, skulle jag säga. Alltså, fan, tänk de här spelarna som har liksom familj och så här, försöker lägga ett schema, och det blir ändringar liksom i det vanliga livet också. Det blir lite skillnad i med att det är ett kvällsjobb och helgjobb och lite sådär. Mm. Och när det flyttas runt så tror jag att det strublar lite, och det gör ju att man blir lite less. Men det går ju liksom.
Kan det vara ordet som beskriver det mest kanske? Att man blir less på det?
Ja, jag tror det. Man blir bitter. Man vet ju själv vem man känner liksom. Nu tog de bort den här liksom matchen 15 timmar innan, och så kollar man, då ska de lägga den på nästa lediga helg som vi egentligen skulle ha, som jag hade planerat, du vet, och gör, alltså jag tror att man blir bitter liksom.
Ja, jag fattar. Ja, men det där pusslandet tror jag kanske inte att man som utomstående reflekterar så mycket över, mer än att, det dök upp en till match, men som spelare kan det nog störa lite grann då.
Ja, nej, men det blir rörigt liksom.
Ja, men jag fattar. Vi ska snacka genom lite grejer som hänt sedan sist. Här i helgen hade ju Henke Lundqvist sin tröjhissning i Madison Square Garden. Var det här något du satt upp och tittade på?
Det var det faktiskt. Jag är ju svag för sånt där, du vet, sportklipp, böla lite. Så jag hade spelat också, så att det var inte... Jag kunde inte sova ändå. Så att det var en ganska bra match. Jag såg den. Vad var din känsla? Hur bölade du? Fällde du någon tår?
Några kom det. Ja. Men det var så här... Det tillåter jag mig att släppa fram i de lägena, så att säga. Det är ändå ganska, alltså det är ju så här pampigt, högtidligt, jävligt mäktigt och fint på många sätt. Så några tårar kom det, men det var inte så att jag satt och storbölade.
Men när brast det då? När vart du som mest emotionell?
Ja, men det var när själva, alltså vad ska man säga, när den här... tröjan inom citationstecken åkte upp i the rafters. Det är ett sånt himla mycket bättre ord på engelska. Jag tycker Henke såg ganska samlad ut genom det hela.
Ja.
Jag såg rubriker överallt om att han kämpade med tårarna och sånt där. Men jag tyckte han var förvånansvärt samlad alltså.
Men fan, det brast för mig med mattresen där. Då tyckte jag att det var jobbigt.
Ja, det var fint du. Ja. Det var fint. Ja. Det var ju för övrigt den bästa så här gåvan han fick, tycker jag. Det var jävligt coolt. Det här med alla puckar han någonsin
hade räddat.
Ja.
Ja. Nej, men då brast det för mig. Då började min underläpp skaka, kände jag. Då var det lite så här,
Men sammantaget då, vad hade du för känsla?
Det var, jag håller med dig. Alltså skitmäktigt, det är ju helt fantastiskt ju. Alltså shit, få förundrat. Men jag ska inte liksom förta någonting. Jag ska inte liksom klanka. Men fan, jag hade ändå förväntat mig lite mer alltså.
Jag tyckte det var lite oväntat att det inte var fler tal.
Ja, exakt, jag skulle komma till det. Fler tal, roligare tal, lite bättre tal.
Weeks tal tyckte jag var ganska svagt, måste jag säga.
Ja, exakt, man förväntade sig ganska mycket när man såg att han skulle kliva upp. Då blev det liksom så här, men här kan det, nu kan vi få garva lite, vi kan få böla lite, allt möjligt. Men det var ganska slätt liksom.
Just den delen kan jag faktiskt hålla med dig om det var det du syftade på, att så här, talmässigt, jag tycker Henke levererade som fan där, måste jag säga. Jag tyckte han var kanon. Men liksom, jag trodde det skulle finnas med. Jag blev förvånad när de sa att det var dags för honom.
Ja, exakt, då tänkte man så här, okej, de delar upp det så kommer det några efter. Det känns ju fel.
Ja, jag vet, Niklas Lidström hade ju en jäkla massa som gick upp och talade för honom till exempel. Och det är, många var bra dessutom. Så just den delen kan jag faktiskt hålla med dig om. Sen tyckte jag vet inte, det där med att han fick några vinflaskor från laget och någon sån här steam trunk.
Ja.
Det tyckte jag var lite märkligt. Det kändes nästan lite kryssigt.
Ja, men jag tänkte så här, fan, nu är inte jag någon sommelier. Jag har ingen aning om vad det är för superviner han fick liksom.
Nej.
Men jag håller med, tre paver vin liksom. Alltså, kunde du ställt in en platta bärs bara, fan. Fina 20 sessar här. Alltså, jämför typ med Lidas, han fick ju, kom ihåg att han fick den här safaren då, för Big Five.
Ja, just det.
Och
just
se
det.
De djuren liksom. Det var ju lite fyndigt.
Ja. Han fick även en bil av organisationen.
Ja.
Man behöver inte jämföra så. Men sen, gitarren var svincool, tyckte jag. Men några av gåvorna kändes så här lite krystade nästan.
Gitarren, det är coolt bakgrund där med att det var han, Dave Art, som hade målat hjälmarna, som målade gurran.
Absolut.
Alltså, det var lite coolt. Det var fyndigt.
Det var coolt, det var fyndigt och sammantaget var det mäktigt. Men givetvis fanns det några grejer för oss att anmärka på. Nåväl, vi lämnar Henke och säger grattis till allt såklart. Du, vi måste beröra KG Stoppel, Djurgårdens nya sportchef. Här och nu har han värvat 7 personer, om man säger så. 6 spelare och en coach sedan han kom in den här säsongen. Mer ska nog in och 2 tunga hemvändare är dessutom redan klara för de 4 kommande åren här från och med sommaren. Han har inte varit oaktiv, du.
Nej, Couture, han har varit på eld.
Alltså, satan! Alltså, det är ju något av det... alltså, den här leveransen senaste 50-60 dagen är något av det värsta man har sett.
Men du, den här Djurgårds... Det här med... de här spelarna, är de klara oavsett om det blir allsvenskan eller SHL? Eller är det...
Här är SHL-kontrakt de har skrivit på. Ja, Kryger och Brodin.
Ja, nej, han har varit het. KG.
Satan. Jag tycker det är imponerande att komma in med sån handlingskraft.
Ja.
Men alltså, med Kryger och Brodin in från och med sommaren då, finns det ju nästan ännu mer incitament för att hålla sig kvar på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Utvecklat.
Ja, men så här, att Djurgården ska hålla sig kvar i SHL är naturligtvis all prio för klubben. Det är super, super, super viktigt.
Ja.
Men... det här innebär även att håller man sig kvar kommer man troligen få ett ganska vasst lag nästa säsong och kanske kunna utmana på ett lite annat sätt då. Och jag förstår att det kittlar för supportrarna. Så det ligger som en extra bonus i potten här på något sätt.
Tror du att KG har gett fansen lite av en morot så här? Att hörni, kommer ni heja på oss?
Ja.
Då ska jag minst att rolla fram ett fint lag till nästa säsong.
Ja, nej, men alltså lite så är det. Det är klart
menar,
så inåt helvete att all prio ligger på den här säsongen. Att man ska hålla sig kvar. Men det finns ändå någon slags... vad ska man säga, någon slags ljusglimt längre fram att så här, fan, klarar vi oss kvar, då får vi också detta.
Ja.
Jag tror det kan ge en liten... Inte cykel på köpet, utan Brodin och Kryger.
Ändå kul att det blir lite så här Dealer KG. Alltså KG är ju lite av ett dealarnamn.
Det hade varit rätt. Ja, det är
ju... snacka med KG här.
Nej, fan rätt i. Han har ju som sagt plockat in Fagervall, som kommit in i Difen nu. Hur tror du man ser på honom som spelare? Alltså, alla i Djurgården vet ju att han nyss fått kicken efter att ha fått ut åt helvete för lite i Malmö. Alltså, kan trovärdigheten inom citationstecken vara ett problem här?
De gångerna jag har varit med om liknande fall så har man inte känt så. Man ser bara att det kommer in lite liksom...
Okej.
Något nytt och fräscht alltså kommer in. Och sen, det låter ju lite klyschigt som många pratar om, att det är många spelare liksom som... Alltså kan se det lite som en nystart där man vill visa upp sig och sådär. Men det stämmer nog fan lite alltså.
Okej.
Du har ju en chans, har du hamnat lite i en knivsits, lite dåligt med istid, gått lite knackigt, du vet den där. Då är det alltså ypperligt tillfälle ju. Och det tror jag att en del spelare känner som sitter just i den situationen.
Man startar från noll lite på något sätt.
Ja, nej, men exakt. Det blir ju som ett extra liv just över den säsongen.
Senaste tiden har vi fått se ett nytt grepp från C-more. Att en spelare är mickad under en del av uppvärmningen. Alltså inte att han åker till sargkanten och snackar som man sett mycket tidigare, utan liksom glider runt på isen med mick på sig. Dick Axelsson då, vi nämnde Djurgården, var senast ut med det här i lördags. Vad är din skeptiska tanke kring det här?
Varför tror du att jag är skeptisk?
Ja, du.
Nej, jag tycker att det är fel. Jag tycker att det blir töntigt. Jag tycker allt sånt där är töntigt.
Förklara.
Alltså, vi pratade lite innan du och jag om det här typ kameror, omklädningsrum, och det är en annan dimension och det är uppmickade domar och allting. Ja, jag förstår det. Men helt ärligt, värvningen. Alltså... är det så mycket att se? Är det skitviktigt att ha en mick på en spelare som åker runt och kör en övning samtidigt?
Nej.
Jag tycker att den här intervjun som var vid sargkanten redan var jobbig nog.
Okej. Okay. Men sen... och jobbig, då menar du nästan jobbig att se på, eller?
Ja, och att utföra och liksom, jag vet inte. Det är så konstigt, ta den in efter uppvärmningen. Alltså det är skitsamma nästan, känner jag.
Jag känner ju att det är ganska tydligt vad C-more vill få ut av det här. Man vill liksom skapa mer av en, vad ska man säga, närvaro och inside-känsla. Mm. Man kommer lite närmre helt enkelt. Tittaren får typ vara med på uppvärmningen eller vad man ska säga.
Ja, det är inte långt tills de kommer få vara det heller. Det kommer ju vara liksom...
Men fy fan vad gnällig du är.
Okay.
Men där så här, jag är inte helt liksom anti den här idén. Jag kan tycka att det är ett lite så här halvpikt grepp. Däremot så jag är rädd att man kommer misshandla inom citationstecken den här möjligheten lite.
Ja.
Och jag anar att du vet vad jag är inne på.
Ja, det är jag. Eller jag vet vad du menar. Och att det här kommer bli de läckra spelarnas mick och intervjutillfälle.
Precis så. Det var ingen chock, kändes det som, att det var Dick Axelsson som var uppmiggad första gången jag såg det här live, eller vad man ska säga.
Nej.
Och det känns som att det är den typen av liksom profiler som kommer få... testa på det här fräcka greppet,
ja,
så att säga.
Det fräcka. Jag tror att vi kommer se väldigt många sköna spelare som kommer ta tillfället i akt att liksom...
Ge mig något exempel istället.
Nej, men kan du inte se framför dig hur Emil Sylvegård kanske åker och dribblar på rörlinjen och kanske skjuter en puck på någon motståndare och... ja, men du vet, och så hör man i micken då, oj, hör man Björn Oldén, oj Emil, nu sköter vi en puck på... på Rögläs nummer 2. Jaha, gjorde jag det? Alltså, jag vet, så här, får jag säga en sak då,
Micke? Jag fattar exakt vad du menar.
Men får jag säga en sak då? Alltså,
jag tycker att det är kul att Simon testar olika saker. Och att man liksom försöker få nya vinklar och liksom hej hå, det tycker jag. Men ja, den här tycker jag inte, den gick inte för mig i vilket fall. Jag gick inte igång på den. Det finns säkert jättemånga som gör det, som du. Men för mig funkar den inte.
Vi får se hur mycket det blir av det här. Jag vet inte, jag är ändå spänd på att se vad, framförallt vad man gör av den här möjligheten så att säga. Men jag tror du kan vara något på spåren med att det blir de läckra spelarnas grej på något sätt. Fröndas nya klubbmärke lär vara ett hett ämne att kritisera när den här podden släpps. Det där ska du få kika lite på nästa vecka, Figge, då det här avsnittet är inspelat innan FHC haft sin presentation. Nu går vi vidare.
Ja, det tycker jag.
Något som rätt sällan berörs är vad som egentligen händer i periodpauserna. Därför tänkte jag att det kunde vara intressant att lyfta tillsammans med någon som upplevt ett gäng sådana. Vi får ju jobba väldigt brett och generellt här så att säga. Men kan du försöka ta oss igenom en klassisk periodpaus i typ SHL?
Ja, det skulle jag. Vad folk inte vet är att vi går på ett jävla galej. Det är alltid schyssta fester där mellan
lite buffé och grejer.
Nej, men vad händer för något då? Jo, men signalen går ju. Sen, vissa sitter ju kvar liksom på bänken och andas lite. Mm. Och någon åker väl ur lite mjölksyra kanske, beroende på om man har haft sista bytet. Mm. Sen går man väl in. Det är väldigt många som tar av sig. Man tar av sig typ halva utrustningen. Ofta för att det är så jävla varmt liksom.
Ja.
Sen någon kanske sätter sig på någon cykel, cyklar lite. Ja, händer så jävla mycket. Någon knäcker en banan, man tejpar om klubborna lite. Ofta är det väldigt mycket snack liksom. Det är ett tillfälle att prata och många har ju många saker att säga. Så att det blir ganska högljutt liksom när folk gapar tvärs, kors och tvärs över hela omklädningsrummet och sådär.
Nej, men alltså så här, är det mer att man sitter och pratar en och en eller två och två mer än att det är ett samlat samtal, om du fattar vad jag menar?
Ja, alltså det är lite olika från alltså vad som har hänt lite i matchen och sådär. Det finns ju vissa gånger liksom där det är nästan knäpptyst. Sen finns det andra gånger där alla pratar i mun på varandra och man hör inte ett skit av vad någon säger egentligen liksom. Men sen lugnade ner sig lite. Oftast liksom man hör att folk har fått ner pulsen. Där någonstans brukar väl tränaren komma in, ge sina direktiv, vad han har sett och vad man vill se. Ja, sen är det väl egentligen dags att sätta på sig prylarna igen. Så samlar man väl ihop sig liksom. Gapar någonting så här slagkraftigt. Du vet, någon hejar ramsa skitnödvändigt. Och sen, sen traskar man väl ut. Det händer inte så mycket. Det är mer liksom en tid för vilan och vila och snack.
Ja, men det där tycker jag är intressant. Alltså, handlar det mest om att pusta ut eller försöker man mer få ut något av det hela?
Jo, nej, men alltså det är klart att det är både och. Man pratar ju väldigt mycket taktik och, men man försöker också alltså komma ner puls och liksom få ut mjölksyra och sån skit och fylla på såklart med vätska och alltså någon god sån här bar eller någonting.
Ja, du hör, det finns ju en hel buffé för fan. Jag talade ju sanning tidigare. Märker man stor skillnad på om det står 2-0 eller 0-2?
Lite intressant apropå att fylla på också. Det är ganska många som dricker kaffe i periodpaus. Det kanske man inte tänker sådär. Men det, fan, i Djurgården vet jag till och med. Då hade vi en mattress eller om det var någon som gick runt med kannan till och med och fyllde på med kaffe.
Så det där kafébiträde, ja, vill ha på tåg.
Ja, jag dricker inte kaffe i periodpaus. Alltså det känns ju inte som något jättesjönt, eller hur? Alltså så här skitanfodd, du vet, helt svintorr i munnen.
Nej.
Och så ska du ta en svart knega kaffe då liksom. Bara kladdigt truten.
Inte så här amerikansk bensinmack tunt kaffe, nej, eller, nej, utan det är väl ganska bra tryck i
det. Man ska tugga sig igenom det.
Ja, precis. Så kör in lite kära i käften.
Ja.
Men du, märker man stor skillnad på om det står 2-0 eller 0-2?
Jo, men det gör man väl ändå. Alltså, hur man än vrider arslet så är ju människan lite resultatstyrd.
Mm.
Så tonerna låter nog lite olika.
Men på vilket sätt då?
Nej, men ligger du under med 2-0, då har jag känslan i vilket fall om att det är
det är fler spelare som är upprörda liksom. Alltså de är upppumpade lite på ett negativt sätt nästan. Alltså då är det så mycket som ska fixas med liksom en mer förbannad ton. Är man uppe med 2-0 då är det mer liksom, ja men lite mer konstruktivt och lite mer liksom glatt.
Just det.
Om man säger så.
Säg att man har typ så här 5-1 inför sista perioden då. Alltså är det lite uppsluppet då? Alltså kan man gå runt och garva och ha det lite skönt med då?
Alltså generellt skulle jag säga att spelare är ganska rädda för att ta det dit. Alltså jag tror nog att det vore sunt om fler spelare kunde ta det så att okej, vi leder med 7-1, fan slappna av nu, garva lite och sådär. Men går jag bara till mig själv till exempel så skulle jag inte våga det, för man vet fan aldrig vad som skulle hända.
Nej.
Så att det är klart att det är lite lättare stämning och kanske något garv här och var, men det är inte den här jätteskillnaden som man kanske egentligen borde ha rätten till att känna liksom.
Rätten till jävla psyko pucko. Ja. Men du, motsatt läge då, det tycker jag också är intressant. Säg att man har 5 måls underläge med 20 kvar. Kan det inte kännas lite krystat då när det ska taggas igång som fan och man typ vet att det kommer bli torsk?
Ja, en jävligt skön känsla att gå in för periodpaus med 6 mål upp. Alltså, det är hemskt. Alltså, du vet att det är liksom, det är 20 minuter kvar liksom som vi ska behöva skämmas på. Vi har precis blivit utbuade när vi åkte av isen. Alltså, 7, där någonstans, då har det nästan gått så långt så att det pratas inte så mycket om omklädningsrummet, då är det mest bara skämskudde. Alltså då är det nästan så här, fan nu har vi inte så mycket att fixa. Men är det du vet en 3-4 påsar, då kan det hända att det är den här tokilskan. Då är det många som är skitförbannade och då ska man välta papperskorgar och det är könsord. Och du vet, det stuket. Är vi uppe där mot 7-8-1, då är det många som gömmer sig under handduken. Alltså.
Ja, men säg någonstans så här mitt emellan då, där det så här, det går att ta i kapp. Vi säger 4 baljer, men så här, det är kört. Känns det inte lite så här då när det ska, kom igen nu gubbar, alltså, inte så bara, ja men vad fan, alltså, innerst inne vet man ju att det är liksom halvkört.
Då vill man ju ha han i torsk på tallen där, men låt han spela.
Lennart.
Ja, Lennart. Men ge han påsen. Men, ja, alltså
ge han påsen så det blir tyst någon gång.
Ja. Fan vad mycket paralleller vi har. Det är otroligt många paralleller vi har till torsk på Tallinn. Med tanke på att vi driver en hockeypodd.
Torsk på Tallinn special någon gång.
Nej men vad fan var vi någonstans? Jo men alltså det är väl klart att det känns lite på lossa. Så där ser man ju lite spelare också. Där tycker jag man ser igenom nästan lite vilka kanske som är äkta lite och sådär. Du vet, ligger man under med 7-1, då kanske man inte ska trycka på att gapa att fan kom igen, nu kör vi, tänk på backcheckingen. Alltså då blir det bara såhär, nej men vad fan, hallå din robot, du har ju bara hört vad tränaren sa, upprepa det och vill att han ska höra att du säger vad han sa. Alltså, jo det är klart att det kan bli lite töntigt i de lägena.
Men du var inne på det här med att välta papperskorgar och sånt där, alltså är det mycket sånt eller tror man bara att det är mycket sånt?
Man tror nog att det är mer än vad det är liksom. Det händer väl såhär, total urflippningar händer väl kanske 1-2 gånger per säsong, skulle jag gissa, ett snitt.
Ja, okej. Okay. Vem av tränarna i SHL som du har haft har varit mest urflippningskompatibel på just det sättet? Ge mig ett namn nu för i helvete.
De här gamla, alltså vi hade ju fan Säcken och alltså de här gamla, det känns som att de här nya, de är så jävla slipade och det har ju varit så mycket så här, du vet, det här mjuka och tänka på människan och så det välts inte så jävla mycket i SHL just nu tror jag.
Okay. Men Särk Järvi kunde damma han till en papperskorg.
Han kunde brumma till. Det var väl ganska många. Jag kan ju bara tänka mig hur Pelle Bäckman eller Niklas Wikegård var på den tiden också.
Ja, herrjävlar. Ja, det där kändes det som att där fick man ha papperskorg eller aluminium kanske. Du, hur mycket justeringar kring taktik och sånt brukar det faktiskt bli?
Jo, men det blir ju en del. Special teams blir det ju mycket. För då är det ju sådär liksom, har det varit en del utvisningar första perioden så blir man ju ganska läst.
Ja.
Och vice versa, du läser ju även motståndaren också. Och då måste du justera lite. Så att jag upplever att det är ganska mycket just i i special teams som man pratar taktik.
Okej, okay, men då ses man en kort stund och så kommer någon ASS-tränare med en dator och visar att så här agerar de mot oss idag, så vi måste göra så här.
Det är exakt så det funkar. Ofta så slås ju de ihop, de fem gubbarna som spelar powerplay till exempel. Och precis som du säger så får man in en dator och då
just det.
Kan du hitta lösningar på det. Och så blir det lite mindre snack och sen kommer ju stora hövdingen in och då blir det väl stora dragen liksom.
Okej. Okay. Hur länge brukar en tränare stå babbla ungefär, alltså en head coach när han kommer in och kör sitt pausmöte?
Alltså jag gillar tränare som pratar väldigt lite, alltså som bryter ner till liksom två punkter kanske.
Ja.
Alltså det finns ju de som pratar liksom 7 minuter, det finns de som pratar 1,5 minut, det är lite olika där.
Steppas allt upp när det blir slutspel?
Jo, men jag tycker det. Jag tycker att det blir lite mer fokus från alla.
Ja.
Alltså, inte bara spelarna, även ledarna, även materialarna, även sjukpersonal. Alltså, det känns som att det är lite mer liksom vaket allting, tycker jag.
Går det att konkretisera på något sätt?
Nej, men alltså, vad ska jag säga? Man kanske blir lite mer uppvaktad.
Ja.
Alltså, du vet, det kanske kommer en materialare som frågar, du, fan, det ser ut som du slant där. Har du kollat dina stål?
Ja, jag fattar.
Det kanske kommer någon sjukvårdspersonal som kollar extra. Eller så här, behöver ni någonting extra utöver här. Likadant med videon. Det kanske finns ännu mer video.
Ja.
Samtidigt som spelarna är lite mer liksom, ja, man lägger lite mer energi på att fixa till det som man skiter sig liksom.
Du har varit inne lite på det här med material och skador och så. Är det mycket pill med sånt där i pauserna? Alltså, händer det ofta att någon lägger sig på en massagebänk eller får skridskorna slipade, sådana grejer?
Ja, men det är ju ett tillfälle där liksom, du får ju som ett break
ja.
Lite som ja, men alltså, lite massage och kunna skaka ur någon muskel eller liksom tejpa en handled. Alltså, sen nästan alla tejpar i klubborna liksom, i pausen. Så att, ja, det är en tid för det också, absolut.
Är det många som duschar i periodpausen?
Nej, va? Vad fan? Varför då? Varför skulle de duscha?
Nej, men så här, bli av med den värsta svetten, vakna till lite grann kanske. Det känns som att det skulle finnas någon som gör det.
Ja, det hade varit jävligt coolt.
Du duschar ju inför matcher för helvete.
Ja, men vad fan, det är inför match. Snyggt om jag skulle komma in i en periodpaus och duscha av mig lite. Bara, men fan killar, jag känner mig inte så fräsch.
Sätt sig i bastun i 5 minuter.
Ja. Nej, jag har nog inte varit med. Alltså, man har ju varit med om någon som liksom kanske har tagit i nästan som skiter på sig, som måste liksom byta underkläder lite åt det där hållet. Men jag har inte varit med om någon som har gått in och duschat.
Nej, okej. Okay. All right. Ja, det är rimligt och logiskt att så inte är fallet. Vi har ofta snackat om rutiner inför match och så. Är det lika mycket sånt här i pauserna?
Jo, men det är ganska mycket rutiner. Alltså, går jag till mig själv, min paus är likadan ut liksom.
Mm.
Och in, ta med halva utrustningen, sätter mig under en handduk, försöker liksom komma ihåg vad som har hänt under matchen, vad som kan vara bra i nästa period. Kanske knyta upp friskorna om de sitter för hårt, knyta dem igen, sätta på sig. Alltså, jo, jag tror många är ganska rutinstyrda där också faktiskt.
Hur funkar det när man får göra tv-intervjuer och sådär i paus?
Här gäller det här, när man fick det. Man fick ju alltid infon kanske liksom antingen direkt när slutsignalen gick, eller ja, periodvilan-signalen gick, eller någon minut innan liksom att, nej men okej, Figge, du har intervju med Simor. Då såg jag alltid till att vara först till micken. Alltså,
Okay. Så
att man fick göra den på en gång och gå in sen. För kommer du tvåa där, då får du vänta dels på, du vet, i studion, de ska säga sina fyndiga saker, sen nästa intervju, sen ska det vara någon mellan, du vet, hela den där. Så där är lite rutinsak att verkligen löpa ut till micken för att vara först.
Om man är tvåa så kapas ju din paus säkert med alltså ett bra antal minuter.
Ja, exakt. Det är ju bara, vad har man i SHL nu? 18 minuter, va?
Mm.
Alltså du kapar ju lätt 5 minuter där, liksom.
Vem är det som medlar att du ska göra C-more i pausen?
Det brukar vara någon som meddelar någon på bänken och sen får man det därifrån. Någon matris eller någon.
Hur noga är du med det här att se bra ut när C-more-kameran ska granska ens face?
Inte så noga faktiskt. I starten, första gången när man gjorde det här, då gjorde man alltid misstaget att man kollade på tv.
Ja.
För se liksom Ja, jag vet inte varför man gjorde det. Sen lärde man sig att kolla in i kameran liksom. Det tog ett par vänner. Men det ser lite latch ut. Man ser oftast unga spelare som blir intervjuade. De står ju liksom snett med huvudet. Och det ser nästan ut som att de kollar ner i golvet liksom.
För att de har en tv-skärm där, ja, kan jag säga, för de som inte vet det. Men sammantaget då, tycker man det är jobbigt att göra Simor pausen eller är det lite småkul?
Det beror nog lite på hur det, hur det har gått.
Okay, just det.
Men nej, det är inte så jävla jobbigt faktiskt. Alltså hinner du först till micken som sagt, då är det ganska lätt. Men det är ganska svårt. Det är ju sådär, man klagar ganska mycket på att intervjuerna blir ganska slentrian, att man är ganska robot sådär, men det är också ganska svårt. Alltså man får sällan frågor tycker jag där man kan bjuda på något kul.
Ja, alltså det är ju bara, men det är bara så här, vad behöver ni förbättra inför nästa period? Alltså det är ofta samma veva.
Ja, och så att det är live, det är ju lite sådär. Alltså man blir lite smånervös att man ska säga något fel. Jag vet, det var någon gång när jag kom in på, jag vet inte om man kom in på mitt skägg eller någonting, och jag skulle göra någon jämförelse med Steinar Hovland i en Beck-film. Och du vet, det blev bara så här. Det blev bara så här konstigt tyst typ, och så här, nu kommer jag inte ihåg vem det var som gjorde intervjun, som bara, just den nya Beck-filmen. Och tillbaka till match, du vet, det blir så någon gång vet jag i Skandinavien, då stod jag och gjorde en intervju, och mitt intervju, då kom Kenta Nilsson och morsade liksom. Det var jävligt lätt att hålla koncentrationen liksom. Fram med våfflan bara, mitt i intervju. Tjena. Skönt.
Men den här tävlingen till micken som verkar lite inofficiell men ändå viktig på något sätt, när man är två spelare, en från varje lag, upplever du att alla är med på den, eller är det en grej du har kommit på?
Jag tror nog att jag har solo ride på den. Nej, men för mig var det viktigt i vilket fall. Jag lärde mig det tidigt, att okej, nu jävlar måste jag skynda mig på, annars sumpar hela pausen. Jag kanske hjälper någon SHL-spelare där ute nu. Hoppas det.
Jajamän. Man måste ha tid för att ta sig an den där buffén mitt i omklädningsrummet.
Exakt.
Dags för veckans Figga avslöjar. Och vi har ju snackat lite om periodpauser idag. Så jag tänkte kolla med dig, Robin. Vad är det märkligaste du upplevt under en periodpaus?
Det har ju säkert hänt en del mycket skit som jag säkert missar nu. Men jag vet, den här handlar inte om mig. Men jag har en kul sak som jag har hört eller läst. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag har fått reda på den här. Men jag vet att när Sean Avery var i Rangers, jag får killgissa mig fram nu, men jag hoppas att det var Tortorella som var coach i vilket fall. Så var det någon periodpaus då när han hade blivit ertappad och stod med mobiltelefonen. Och hade fått frågan liksom vad han håller på med. Alltså du sitter ju liksom inte med telefonen i periodpausen.
Det är big no-no eller?
Ja, exakt. Det gör man ju inte. Han hade ju fått frågan vad fan han håller på med. Och han hade svarat alltså, coach, vet du hur svårt det är att få tag i ett bord i den här stan eller? Det tycker jag ändå härligt alltså. Alltså vet du hur svårt det är att få tag i ett bord i den här stan?
Måste få till sig en middagsreservation.
Skönt att komma på det också liksom inför tredje. Nej.
Ja.
Nej.
Ja, du jävlar.
Ja.
Du kanske önskar att du ändå hade upplevt det här, att du var med i Rangers omklädning.
Ja, men gud ja. Och sen önskar man väl kanske att man hade det i sig själv också. Att man var så avslappnad till sin sport att man kunde köra bordsbokningar i periodpaus.
Är det riktigt så iskalla är kanske inte de flesta i dagens SHL, va?
Lite av en drömgäst också, Sean Avery.
Ja, den kommer vi nog få kämpa med länge.
Vi kämpar på!
Ja!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det blev 558 grundseriematcher under 14 SHL-säsonger hos 5 olika klubbar. 3 som silver och 2 VM på det. Och bilden klarnar om att den här 42-åringen från Boliden minsann hade en karriär som det vore en smärre skymf att snacka ner. Skridskorna lades på hyllan 2014, men därefter har norrlänningen nästan gjort samma succé inom mediasvängen som tidigare på isen. Vi säger varmt välkommen till podden, Fredrik Varg.
Ja, tack så mycket. Fint. Vad vackert. Va?
Du, tack själv. Hur är läget?
Jo, tack. Det är mycket bra. Precis kommer ur duschen här efter en tuff paddelmatch med en tuff förlust. Men ja, det är bara glömma att gå vidare.
Nya tag, så att säga. Var det någon hockeyprofil som spörde dig?
Det var det. Det var en tuff match här. Förlust 6-2 första. Vinst andra set 6-3 från oss, och sen ledde vi med 5-1, förlorade med 7-6 i sista. Och jag spelade då med Marcus Näslund mot Niklas Sundström och en annan kille som heter Björn.
Modo tätt och stjärntätt, kan man säga.
Ja, man blir lika frustrerad på Niklas och paddelbanan som på hockeyplanen. Det ser inte ut som att man tar i. Man vinklar bollarna. Det är helt sjukt.
En vidrig att möta.
Ja, han är duktig.
Ja, det är bra.
Med ett leende på läpparna.
Ja. 3 SM-silver, Fredrik. Om vi börjar där. Kan det smärta än idag att du aldrig fick ta det där guldet?
Ja, men det gör väl. Än idag. Det smärtar väl nästan ännu mer nu när man inte spelar och har chansen att kunna vara med och spela om det.
Ja.
Det är väl som alla sagt under karriären. Liksom, så här, att, tänk, det här är chansen nu. Liksom. Tänk inget annat, liksom. Så att, och det var det ju. Jag känner väl mest delaktig kanske i den sista chansen med Skellefteå där när vi förlorade mot Färjestad. De andra två var väl med i truppen, spelade lite ut och in så där i laget i Modo där. Men det var ju otroligt kul att vara med. Men det är klart man vill vinna.
Du, under 2014 lade du ju till slut skridskorna på hyllan där efter en jäkla otäck nackskada iförd Brynäströjan. Kan du berätta om de första dygnen efter den där smällen i Gävle?
Jäkla otur grej. Liksom. Det är jag själv som ramlar mitt på plan och krockar med huvudet. Flyger rätt fram, rätt in i låret på... jag tror faktiskt att det var Nilsson där som spelade i Färjestad, nu spelar AIK då.
Ja, just det. Mm.
Jag vet inte. Klev upp och satt mig i båset. Sen började liksom nacken krampa och sådär. Då var det ju bara in och förstå att det gick inte att spela. Sen tog det väl några dagar innan jag fick veta liksom att det var... en spricka på atlaskotan,
ja,
som gick utåt. Hade den gått in i nervbanan så hade det väl kunnat gått värre. Så jag har haft väldigt tur i oturen och det är väl något som man är glad över. Så jag har verkligen ingenting att klaga över. Sådär. Men tufft sätt att sluta på. Det var, man hade sett framför sig, jag tänkte spela liksom 2 år till, tänkte jag.
Ja.
Och skulle få en ära när man räknar ner någon match. Så det här är det sista man gör och försöka ha så kul som möjligt sista åren. Men det blev lite så.
Men fan, du var tvungen att gå med nackkrag och sån där skit, va?
Ja, alltså första 8 veckorna hade den i dag och natt liksom. Så att, och det där var ju i början på året, tror jag. Februari kanske. Så att mitt kontrakt gick ut med Brynäs, så försökte jag kämpa mig tillbaka över sommaren där och sen träna lite grann med Övik hockey på hösten. Och det var väl aldrig riktigt, jag förstod det inte själv, men där i november började jag väl känna att det funkar liksom träna en vecka hårt. Sen nästa gång så var jag tvungen att vila en vecka för man hade ont i huvudet och krampa liksom. Och då var man ändå 34 och då kändes det väl som att det går inte.
Ja, nu vet alla i alla fall varför det blev som det blev. Men vi ska snacka om lite trevligare saker, tänkte jag. För det blev ju en jäkla fin karriär i alla fall. Och vi ska dyka ner på några ställen, har jag tänkt.
Ja.
Nu hade du kanske inte den mest framträdande rollen den här säsongen, men du spelade ändå en Modo under lockouten 04-05. Brutalt stjärntätt, guldtippat. Det gick så där. Men vilket är ditt starkaste minne av att ha lirat med alla de här superprofilerna?
Ja, alltså vilket år. Alltså. Det var ju året innan gick, tyckte jag väl så här, nu började jag känna att det har gått okej om man kom in i, ja, i elitserien då. Sen blev det lockout och ramlade de här gänget in. Liksom. Det var ju...
Sedinarna, Näslund, Forsberg, för att nämna några bara. Liksom.
Exakt. Och såklart så blev truppen mycket större än vad vi hade tänkt tidigare. Så att det var väldigt tufft om platserna. Så att jag var ju mycket ute in i laget där också. Det var... Men få vara med dem runt om så där och lära sig liksom, ja, vad man måste göra. Mm. För att hålla den nivån, och samtidigt så har de ju alla de här killarna som var med som jag spelade med då har ju verkligen fötterna på jorden. Och, så att det var ju väldigt kul, och det var ju, man tänkte tillbaka ju första matchen i Campus där när de skulle line upen. Då var jag inklämd där. jag var center, jag hade Andreas Salomonsson på ena kanten och såklart Foppa på andra kanten. Nej, alltså då, den line-upen, jag kände så här, jag ville bara sjuka genom isen. Alltså, ja, då var man inte kaxig. Och det här finns, tror jag, på YouTube någonstans. Det är någon som har filmat lite konstigt från läktaren. Så man hör liksom så här, ja, Fredrik Varg. Ja, knappt någon. Och sen bara, nummer 21 och taket bara lyftes. Alltså, det var bland det mäktigaste jag varit med. Men det tog aldrig slut heller. Då åkte jag runt där. Det var jag inte riktigt. Då hade jag nog... ja, det var inte kaxig. Jag hade velat prata med mig själv då. Att fan, ta för det och kör liksom. Men jäklar vad liten jag blev alltså.
Fan, det måste ju kännas rätt overkligt när man får höra det inför matchen. Bara, okej, så här startar vi idag. Ja, du får ta Varg, du får ta Foppa på kanten.
Exakt. Ja, då var det liksom så, ja, vart fan har vi vuxenblöja?
Ja.
Självklart så var det sjukt kul och stort och sådär, men så här efterhand så hade jag hoppats att, ja, att jag skulle liksom ta för mig mer och...
Ja.
Och jag fick verkligen chansen, så det är ju inget annat än mig själv att skylla på att man inte fick spela mer efter det.
Men du, finns det något mer minne som sticker ut så där just kring att det var så våldsamt skönt som du faktiskt var i Modo?
Ja, men alltså vart vi än kommer så var det liksom ett jäkla pådrag. Och,
ja.
Många andra lag hade också stora stjärnor. Alltså man hoppar på bussen till Mora liksom, som brukar vara så här, ja, vi åker dit och gör bort det här. Då åkte Hossa runt. Nej, det där tror jag inte är svårt att förklara för dem som inte riktigt har kommit in hockeysvängen efter det.
Ja. Ja, vi har snackat mycket om den här säsongen i podden, men den är en outtömlig källa på något sätt, givet att det var så sjukt som det var.
Ja, verkligen.
Du har ju som sagt spelat med 5 klubbar i SHL, men spenderat mest tid i Modo, drygt 7 säsonger. Hur känns det att se dem i hockeyallsvenskan?
Det är såklart så tycker jag att en klubb som Modo ska vara i SHL. Och nu känns det väl som att de har hamnat rätt. Alltså fötterna på jorden, och inte så liksom... Tidigare något år tycker jag väl att någon har stått och skrikat att vi ska gå upp direkt liksom, ja, mitt i sommaren. Det skapar en jäkla press och sådär. Så all heder åt Kalina Gredin som har något stort på gång. Och så där. Såklart så, jag bor ju i Övik också. Såklart vill man ju ha Modo i SHL, och Modo ska ju vara där. Så är det bara.
Men de första åren när de var nere i hockeyallsvenskan där, alltså för dig som liksom urmodoit eller vad man ska säga, alltså det måste kännas jävla konstigt, eller? Det är som du säger, man har ju vant sig vid att de är ett SHL-lag.
Stan lever för hockey, stan dog. Alltså, ja, det är liksom, alltså, såklart man ska ha respekt för alla lag i hockeyallsvenskan, men det var väl såklart skillnad att en tisdag kväll tidigare då mötte man Frölunda. Och nu var det kanske Vita Hästen som kom. Och det är all respekt mot dem. Men det är klart det blir skillnad för de här som har suttit på läktaren och sett Modo spela SHL i vitserien så länge.
När realistiskt sett tror du vi kan se dem tillbaka i SHL?
Alltså innan den här säsongen så trodde jag inte att... Jag tänkte att det kommer att ta tid också att bygga det här laget. Och de har ju aldrig pratat själv om att gå upp.
Nej.
Jag har försökt känna dem på pulsen lite och få höra det säga av Mattias eller Hinken. Men nej. Men nu, jag var senast och såg när de spelade hemma mot HV där. En riktigt bra match måste säga, från båda lagen. Mycket känslor och sådär, och kul. Och Modo är med där. Modo har all möjlighet att gå upp i år. Men gör man inte det i år så kommer man ju urholkas liksom på spelare. Så
ja.
De här som gör det bra går ju vidare någonstans om man inte lyckas få dem kvar. Så det är ett jättetufft arbete. Men Jag tror att vi har mod och, inom 3 år.
Ja, det är en jävla problematik med det. Det är bara att kolla toppskiktet på SHLs poängliga nu. Det är många spelare med mod förflutet där. Alltså Tambellini, Olofsson, Karlqvist. Det är helt sjukt. Rosdahl.
Mm.
Du, för Modos kanal efter karriären så intervjuade ju du supporten och dåvarande statsministern Stefan Löfven. Hur var det?
Ja, det var ju mäktigt. Ja, men man har ju gjort någon så här reportage eller intervjuat folk efter karriären här.
Mm.
När man har fått äran att jobba med det. Jag är svårt att bli nervös liksom. Men nu var jag tusan. Vad ska hända här? Ja. Steffe liksom. Kommer ner till Hägglunds arena där i sommar. Så det står någon Audis utanför med mörka rutor och Säpo utanför. Men det tog ju bara några 10 minuter, en kvart när man surrar in och man kör igång. Så märker man att det är som vilken vanlig människa som helst.
Ja. Hur hårda var Säpo på dig då?
Nej, de var inte så hårda faktiskt. De var riktigt trevliga. Så att, okay. Men de, klart, de hade ju koll. Ja. De hade ju koll på alla som... För vi satt utanför i en liten park där på en parkbänk.
Mm.
Alla som gick förbi så hade de väl koll på vad som hände. Så, ja, det var nog det närmaste man kom en thriller.
Ja, precis. Du, hur hardcore så att säga, upplever du att Löfven är kring Modo?
Jo, jag har inte träffat han tidigare. Så jag har sett han vara på några matcher. Så här, men han hade ju stenkoll. Alltså även på historien. Ja. Och, när han växte upp och åkte in och kollade hur jag gick på matcherna. Så att han har ju koll på många legender. Så, här, så att jag kan, det känns som att han är hardcore Modo.
Fan, då kanske han till och med så här svurit över dig tidigare. Det har ändå något.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Jag försökte fråga så här off cam, men nej, han vågar inte riktigt tycka till om mig.
Ja, det jag har ändå något så här, bli svuren åt från Löfven med fredagsbiran i soffan liksom.
Ja, exakt.
Efter lockouten som vi var inne på där tidigare gick du ju till, ja, ärkerivalen får man väl ändå säga, Timrå inför 05-06-säsongen. Och fick du att lossna lite. Det måste ändå känns lite sjukt att göra den flytten, eller?
Jo, men det gjorde det väl. Det var såklart att det var, jag var tvungen att bestämma liksom, vilken väg vill jag gå här nu.
Mm.
Jag hade ett alternativ att åka upp till Skellefteå som spelade i Allsvenskan då. Men jag kände att jag vill stanna kvar med få chansen i elitserien. Och då hörde ju, då började av sig. Och jag har väl några kompisar där tidigare som gick hockeygymnasiet med i Modo. Då, så att jag var inte först som gick den vägen. Styf och Norgen och de här. Så att, och i slutändan så var det ju helt rätt. Jag fick en ny chans. Och så att det var ju, det är glad över idag att jag tog den chansen.
I Timrå där 06-07 fick du också chansen att spela med din kusin Jonathan Hedström. Dels i klubblaget, dels i Tre Kronor. Vad är roligast minnet från det året?
Nej, men såklart skitkul att han kom hem då, trots att han mådde väl kanske inte så bra då. Han var ju precis då han kom hem från Anaheim där. Men det var väl såklart en trygghet, och jag var ju ofta där hemma hos dem.
Mm.
Hans familj och sådär. Så det var väl, det är klart att man har velat en person som våran morfar Tage liksom, som båda hade som morfar som betytt mycket för oss, hade kunnat fått vara med då och sett det liksom, och sett mycket hockey hemma hos han och följt Tre Kronor i hans soffa liksom. Så det var ju jäkligt kul.
Ja, för ni hade ju ett jävla stäm den säsongen också. Alltså, som jag var inne på, båda fick lira med Tre Kronor och så vidare.
Exakt, ja, men vi var ändå bland de roligaste åren jag spelat då. Vi var en riktigt tajt grupp och skönt kompisgäng, och det blir liksom när man spelar på ett lite mindre ställe, alltså Timrå, man kommer ihop sig väldigt tätt, och även med alla runt föreningen, och så att man jobbar tillsammans. Det var väldigt högt i tak, och ja, alla krigar verkligen för varandra, så att vi hade ju otroligt kul utanför isen också.
Finns det något minne som sticker ut extra från den säsongen, om den nu liksom ligger dig så varmt om hjärtat?
Ja, men jag kommer ihåg att den finländska målvakt Mika också tror han hette.
Ja.
Han, Christian Södersen, han kunde inte träna en träning, så att när vi var ute på isen då tog han hans bilnyckel ur jackfickan.
Ja.
Backa bilen mot gymmet, lastade alla vikter i bagaget. Körde tillbaka bilen parkeringen. Så att Micke, han märkte inför en, ja, alla bor ju oftast i Sundsvall och en bit in.
Ja.
Så han märkte väl efter ett tag, jävlar vad bilen går tungt här. Då hade han hela gymmets vikter i bagaget. Det är lite snögrejer. Man fick vara vaken liksom.
Ja, det är ju otroligt.
Ja, men alltså, när man kom dit fick man ju höra de haft olika som hosta lagfesterna då.
Mm.
Och satt vissa poäng på det och vissa fått riktigt bra poäng och de hade gjort si och så. Då andra sommaren när jag var där, när det var fotbolls-EM tror jag, eller VM, men sen Sverige spelade i Tyskland.
Mm.
Då tänkte jag, nu är det dags för mig och en annan kille som heter Johan Sveder, vi är hostan där och det blev hemma hos mig då. Så då, jag hade ganska stort vardagsrum, så då åkte vi på läktarproffsen och hyrde en läktare.
Åh jävlar! Så du körde upp en läktare i vardagsrummet?
Ja, ja, vi byggde ihop den där under en dag. Så hängt upp flaggor och tv, tifoskyltar hade vi. Sen inne i köket, eftersom det gick i Tyskland, så hade vi köpt ett öltält, ett så gammalt tält.
Ja, 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 ja.
Ja, och så kapade benen och så rymdes i köket.
Ja.
Och så sen hade vi, ja, men brassade på lite bratwurst, fick de äta där i paus. Och vi fick ju väldigt höga betyg.
Det låter ju helt otroligt alltså.
Ja, ja, det gick ju vilt till och vi fick ju, jag tror jag fick 9,7 liksom, betyg av 10.
Ja, det ändå.
Då frågade jag, vad skulle vi ha gjort liksom för att det skulle vara.
Ja, precis, jaha.
Då kom ju Sanne med ordet att, ja, hade det kommit en helikopter och kört oss ner till matchen och sen hem, det var en 10.
Höga krav ändå.
Ja, så att jag tror ändå vi lyckas ganska bra som hosta en lagfest.
Vi måste även toucha vid säsongen 10-11 där med Skellefteå, som du nämnde kort tidigare.
Mm.
Du var center mellan en stekhet Jocke Lindström och succéfinnen Mikko Lehtonen. Det blev silver, men vilken jäkla säsong du och ni hade. Vad sticker ut för dig?
Ja, men just den känslan med stämmet, att man helt plötsligt... Allt funkar bara, att man behövde knappt prata med varandra, men i sina olika roller, så då funkar det helt plötsligt. Och såklart så, alltså Jocke var ju helt fantastisk, han är fantastisk nu, men i den, alltså det är svårt att se någon som har varit skickligare i SHL nästan, på lösa situationer och så. Så att för mig var det egentligen bara att, ja, vad ska jag säga?
Stå där.
Exakt, ja, men ungefär det kändes nästan så lite grann. Själv fick jag vara med och lira, men jag fick väl liksom försöka bana väg lite grann i mitten och gå in i den tuffa situationen, så vilket jag gillar liksom. Så det var inga problem, men det måste jag också säga, det var samma där, men hela gruppen liksom, man kom ihop på ett riktigt tajt sätt och är bara bra minnen.
Var det lika livat utanför isen i Skellefteå som i Timrå?
Ja, men nästintill liksom. Men riktigt sköna lirare man spelar med där. Liksom, allt från Jarel Hagos till, ja, Kirpe Söderström var ju också där ett tag när jag var där.
Ja, just det.
Ivan Majewski.
Ja, just det.
Skäggiga backen liksom.
Ja.
Han sa inte mycket, men han väl sa något så var det hur roligt som helst.
Det låter ändå som något. Vilket är ditt roligaste minne med Ivan Majewski?
Alltså nästan till. Han kommer på matchvärmningen rakad, kommer till matchen med skägg.
Okay.
Så det är ett bra tryck i skägget där. Alltid med ett leende på läpparna också.
Där ligger de flesta i lä, om man säger så.
Ja, det kan man lugnt säga.
Som sagt, det blev drygt 14 säsonger i SHL. Var upplevde du att publiken var jävligast?
Jobbigt. Det var, bara det var liv så var det ju liksom... Det var ju kul. Alltså klart, men ditt kära Frölunda, det var ju alltid oftast bra drag där. Det är ju, det är kul. Det blir ju som bortalag också, så gillar man ju det.
Mm.
Och där har jag ett minne också. Man, jag spelade Skellefteå, så satt jag på bänken där och vilade mitt under matchen. Så smäller det till i bakhuvudet så här, på hjärnan. Jag tänkte, vad fan var det här nu? Så tog jag fingret så här. Då var det någon som har kastat sin snus bara rätt i hjälmen på mig. En lös.
Det var ändå så pass kraft i lösnusen så att det brände till, ja, lite grann.
Ja, jag tänkte att det smalt till. Ja, det är väl något som man måste känna. Va? Ja, fan, det är en lös snus. Så de måste skratta gott om det.
Hockeysveriges hårdaste lösnus.
Och HV hade ju under någon säsong sedan några som satt just ovanför båset.
Ja, just det. Just det. De slipshuliganerna eller något kallades de, va?
Ja, men de var ju roliga också. De var, hängde över där. Och, alltså jobbigt tyckte man inte var. Jag tyckte det var kul. Så det var ju... Man vill ha den stämningen på matcherna.
Finns det någon klubb i Sverige som du så här efterhand kan känna att fan, där hade det ändå varit kul att spela?
Nej, men när jag väl tänker tillbaka här så är det ju liksom när man var med tidigt med Modo bästa finalerna i Globen och så där med Djurgården.
Ja.
Alltså det trycket när Djurgården är på den nivån, och så tror jag att det är såklart väldigt stor press att spela i en så pass stor klubb. Men skulle säga det då, kanske Djurgården.
Det blir inte fyska. Sammantaget då, vi har varit inne på några. Men vilka är de roligaste eller mest färgstarka profilerna du fått lira med genom åren?
Man kom ju upp ganska tidigt i A-laget i Modo. Då är ju spelare liksom så här som Magnus Wernblom var med.
Ja, just
det. Det är en som gör verkligen allt för att vinna. Det här är talet att man går över lik för att vinna. Det fick man ju verkligen se där. Alltså både träning och match och vilken väg han tog till sin framgång så där.
Har du något exempel på hur extrem han var?
När man var yngre så här, tvingade han kvar en liksom, på träningen eller matchvärmningen, för att han ska alltid avsluta med en strafftävling.
Okej. Okay.
Ja, men bäst av tre straffar. Ja, okej, okay. Så vann jag bäst av tre. Men nej, det är bäst av fem. Så körde man, jag lyckades med att vinna med bäst av fem. Och, nej, men det hörde du inte jag sa, det är bäst av sju. Så höll han på sådär tills han hade vunnit, så till slut lärde man sig det.
Bäst av 29 slutade på.
Ja, exakt. Typ så. Nej, men det är väl en sån där det händer grej kring sådär och hitta sina vägar för att prestera, vilket han gjorde väldigt mycket liksom. Men sen, alltså han har ju väldigt nära till skratt och väldigt ironisk och gillar att skoja och så. Han har väl en legendarisk intervju där i Frölunda borta i Skandinavien, tror jag. Ja, nu var du på så mycket hockey så nu såg väl det du har.
En liten avhyvling.
Bortsamna målet, någon tveksamhet där? Nej, jag är ju mot honom. Sen tror jag, vet inte, det känns som jag blir dyknappad. Har du någon betydelse där? Jag har väl en jävla betydelse. Ja, men du är där ändå. Jo, men det beror på hur man kommer dit, eller hur? Det är inte första matchen du är på heller, va?
Du, Fredrik, känns ju annars alltså så här ganska... Vad ska man säga, norrländskt lugn. Men vilket är det värsta utbrottet du fått uppleva under karriären? Om vi bara tar så som Värmlund, så har du ändå spelat med några som ändå bar på lite tävlingsskalle.
Alltså jag var ju på isen där när Magnus Värmlund tog hand om Andreas Jämtin bakom målet. Han spelade HV. Han satt på honom och typ tryckte ner honom mot huvudet där.
Ja, just det.
Ja, han tog hand om honom helt enkelt. De hade jagat varandra länge. Och så där. Jag själv har väl inte gjort något riktigt sånt. Men så jäkla lugnt. Det var otroligt tjurig på något sätt. Så att det är nog många som kanske beskriver som tjurig, de som har spelat med mig. Liksom att jag hade väldigt hög krav på mig själv, vilket som var dåligt och bra ibland. Men allt var ju för att man ville vinna. Frustrationen när det inte gick bra är svår att hantera.
Men har det varit mycket sånt här genom åren? Det, man pratar ju ofta om söndersparkade papperskorgar och någon tv har rykt hit och dit. Alltså, har du sett mycket sånt vad gäller utbrottsdelen så att säga?
Folk blir ju arg. Det är på den här nivån man ska vinna, på elitnivån, och frustration och mjölksyra. Och jag själv har väl varit en del av det där också. Så det är många som har sagt till mig att lugna ner mig liksom, och då skäms man ju.
Vad är det dyraste du slagit sönder?
Ja, det är väl en klubba i så fall.
Ja, okej, men det var inte så jävla farligt.
Men det roligaste så här i efterhand är ju i mötte Modo och borta med Skellefteå. Det här vet jag inte ens om vaktmästarna i Hägglunds Arena vet om.
Hur preskriberat.
Men vi förlorade i sadden. Jag tror Modo kvitterade. Jag tror det var någon annan gång när Foppa gjorde comeback. De kvitterade i slutet, det blev sadden, vi förlorade. Inne i omklädningsrummet så stod en så här stor papperskorg, grön plast. Och jag skulle bara sparka på den, var så jävla arg.
Mm.
Och den är gjord av hårdplast, så att min skridsko går igenom, foten går igenom plasten.
Ja, just det.
Och sen plasten är så hård så att jag sitter fast, så jag kan inte dra ut den. Jag har som spetsat fast mig själv. Så att, och då högröd i ansiktet, förbannad. Och sitter alla där runt om. Efter ett tag fick man liksom säga ja, ni får, kan någon jävla hjälpa mig loss.
Ja, fy fan alltså.
Och så sen blir det ett skratt av det. Men alltså, då är man ju Då skäms mig till slut. Ska hålla ordning på sina känslor. Det är inte svårt ibland.
Du spelade ju med Tre Kronor under hela 7 säsonger. Gjorde 2 VM. Vilket är ditt roligaste landslagsminne?
Ja, men det måste väl ändå vara när man helt plötsligt fick göra debut, måste jag säga. När man väl tänker tillbaka på det.
Mm.
Det var ju 2006 jag spelade i Timrå där. De skulle spela någon landskamp innan. Någon turnering eller vad det var mot Slovaken. Så blev någon sjuk och så fick jag vara med. Halka in på ett bananskal. Ja, det kan jag tänka på än idag när man kollar på regioner och sådär. Att man, det är nästan det minnet som sticker ur. Själva debuten när man fick ta på sig tröjan. Och återigen så har man ju suttit där hemma med familjen. Och framförallt morfar och sådär. Mm. Och kolla på Tre Kronor och Tommy Engström kommentera. Och nu fick man själv vara med där. Det var ju otroligt konstigt och stort. Men sen tycker jag den här grejen att man under tiden man var med så fick man ju uppleva liksom en... Det var som en kärngrupp som spelade Tre Kronor då. Alltså det hade Jörgen Jönsson, Ken Jönsson, hade Johan Davidsson, Mange Johansson, Stefan Liv. Så att vi hade ett fruktansvärt bra lag.
Kan du uppleva att det var en lite annan grej med Tre Kronor på den tiden än vad det är idag?
Jag tror att spelarna som är med i Tre Kronor idag känner samma stolthet och sådär. Mm. Sen tror jag det är svårare att hålla på samma kärna som är med oftare. Jag tycker att det kanske har gått mot det nu sista åren här. Att det är mycket samma spelare som... Det blev ju under något år där det var nästan inne på något sätt att tacka nej till Tre Kronor.
Ja.
Jag vet inte varför det blev så, men jag tycker att värdet har ökat igen. Och det, jag tycker att värdet är väldigt stort att spela i Tre Kronor.
Mm.
Alltså, någon som säger något annat, det är... Det är helt fel ut enligt mig.
På tal om att spela i Tre Kronor och lite luddiga motståndare och sådär. Du gjorde ju själv en säsong i Dynamo Riga.
Ja.
Hur var det att leva och spela i Lettland?
Fantastiskt. Det var ju svårt beslut. Om jag skulle stanna kvar i Skellefteå som jag visste vi hade och gick bra. Det är liksom hemma för mig eftersom jag är uppväxt just utanför i Boliden. Där. Men samtidigt kände jag att det här är nästan min chans att göra ett utlandsäventyr. Jag var väl 32 då. Så att, och då jag blev det Riga. Det är klart, jag hade ingen aning vad jag skulle förvänta mig. Liksom. Men, så det var ju en nervös Fredrik som åkte dit. Och så. Men efter ett tag så kände man att en fantastisk stad. Alltså de lettiska fansen är ju enormt stolta. Både över Lettland som under VM och allting som land de spelar hockey. Och Dynamo Riga är deras... alltså hockey i nationalsporten. Så det var ju helt fantastiskt. Alltså kommer ihåg någon match. Vi var ju ett mittenlag liksom. Någon match låg under liksom med 4-5 mål i slutet av matchen. Men de var lika glada ändå. De bara körde. Bara eka på läktaren. Det är så jäkla häftigt.
Vad sjukt. Det var nästan viktigare att ni fanns än att ni vann på något sätt.
Ja, men precis. Det var riktigt mäktigt. Dock tung start. Det var det året som tragiska händelser med Stefan Liv där.
Ja, just det.
Det var samma säsong, så att det var lite konstig start på säsongen och väldigt otäckt.
Hur fan var det att uppleva den tragedin på en annan plats i KHL, om man säger så?
Jag kommer att satt hemma och skulle kolla på matchen, för vi skulle flyga dagen efter.
Mm.
Och då kommer de här rapporterna, liksom, så man trodde inte att det var sant. Samtidigt så spelade jag med Björn Melin, som var med mig där,
ja.
Som ändå en barndomskompis med Stefan. Liksom, så att, ja, nej, det var otroligt tungt och konstigt framförallt.
Mm.
Nej, då funderade man ju på vad man liksom hör på med egentligen.
Ja.
Och sitta där borta. Men bara någon vecka innan hade vi haft en träningsturnering i Riga och Stefan var ju där och spela. Så sista kvällen så var vi ute och käka och sådär. Och sen åkte han hem tidigare för att dagen efter skulle han flyga hem till familjen någon dag innan serien skulle starta och sådär.
Ja.
Och otroligt glad över det. Så att den där bilden har väl flyger förbi henne i huvudet. Liksom, att man såg han gick över parken mot hotellet där liksom. Och framförallt glad att han skulle få åka hem och hälsa på familjen och så.
Ett fint sista minne på något sätt då ändå.
Ja, absolut. Det är ju spelar mycket med, det är en fantastisk kille. En av dem man alltid hängde runt i Tre Kronor och sådär. Så. Men just starten i Riga blev ju väldigt...
Vilket är ditt roligaste eller finaste minne med Stefan? För ni, som sagt, ni spelade ju faktiskt ihop en hel del.
Ja, men det var väl i början när man började vara med i Tre Kronor och man var lite, visste inte riktigt hur man skulle, vem man skulle hänga med och vem man... Och det blev ju till slut att man hängde mycket med honom och han var väl... Jag är alltid glad att hänga med vem som helst. Mm. Väldigt enkel människa. Och, jag kommer ihåg Sanni var med också där. Det var någon turnering där att vi bestämde oss för Stefan, du måste räkna hur många koppar kaffe dricker du liksom när du inte spelar en match. Så han tejpade upp en remsa där och drog ett streck för varje kaffekopp. Nu kommer jag inte ihåg hur många det var, men det var många remsor. Det är påse, alltså. En kille som bjöd mycket på sig själv och fantastisk målvakt.
Ja, verkligen. Avslutningsvis, Fredrik, finns det någon mer så här rolig anekdot eller från karriären vi kan gå ut på, så att säga?
En grej som jag faktiskt har tänkt på här, när man slutar spela liksom, då faller allting. Ja, men man summerar vad man har varit med om och så här. Det är ju mycket minnen och mycket glädje och kanske lite så här, ja men har gjort det gjort, men kanske gjort tänkt annorlunda, verkligen tagit chansen när man har fått den och så. Men det är ju något som jag upptäckte är att man har ju aldrig varit så bra spelare som när man har slutat. Man kan ju möta människor på stan. Framförallt de här tunga åren. Mod och haft i hockeyallsvenskan. Liksom. Så ska du inte ta och börja om? Ja, var bättre på din tid. Och då kan det vara samma människor som stod skällde ut med mjölkdisken på ICA när man spelar i Mod.
Ja, exakt.
Men ska du börja ta i då? Så man har aldrig varit så bra som man har lagt av.
Hur är din lettiska?
Den är ju väldigt svag just nu. Paldies, tack. Där var han.
Okej. Okay. Där har vi repertoaren.
Det satt den.
Ja, precis. Jag tror vi nöjer oss så. Fredrik Varg, stort tack för att du tog dig tid och kör hårt framöver.
Tack så hemskt mycket.
Veckans avsnitt har nått sin slutstation, men missa inte att följa oss på sociala medier. Där släpps arjen finns på Twitter, Instagram och Facebook. Genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska en gäst eller ett ämne eller något annat. Man ska givetvis även prenumerera på podden, så glöm inte att göra det. Vi är så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess. Hej!
Hej, hej!
Det satt den.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.